morgon Carina.
God morgon Ronny.
Nu var det måndag igen.
Ja. Ja. Nytt ställe för mig.
Ja, men det är ju alltid spännande. Jag sitter typ oftast på samma ställe, men det är du som varierar lite.
Jag varierar lite, men det är ju ändå ganska ofta på Erikslund. Men just denna tiden på året så kan det liksom skifta runt lite för att det händer oss roliga saker.
Ja, men precis, precis. Och det är ju så att idag så ska vi prata om någonting som är... det känns som att det diskuteras rätt så mycket just nu. Mm. Mm. Och det är ju det här med hormonell balans för både män och kvinnor. Mm. Och det är egentligen inte så jävla svårt. Men det verkar som att många... har lite otur när de tänker när det gäller att få till det här med sin hormonella balans. Och det är många, både män och kvinnor faktiskt, som har problem. Vi ser ju oftast diskussionen när det gäller kvinnor. Det är inte så ofta vi ser debatten om män. Därför männens symptom är inte lika tydliga som för kvinnorna. Men desto mer skulle jag säga att biverkningarna och effekterna av det är lika tråkiga, även om de är aggressivare kanske för kvinnor. Men drar vi ut i tid så blir det liksom ett problem för båda parter, så att säga. Vad har du för erfarenhet där, Carina, när vi pratar om just hormonell balans och din roll som fysioterapeut och patient, och plus det här med träningen och de du kommer i kontakt med där?
Alltså det är ju sån, alltså det dyker ju upp, om inte dagligen så i alla fall varje vecka, frågor, och man berättar om sina symptom, och framförallt är det ju som du säger, det är ju kvinnorna som pratar mest. Att man upplever saker, att nej, alltså jag har en sån här dag idag och nu känner jag liksom att jag är påverkad och så. Och det är ju inte bara, många gånger så pratar vi klimakterier, men detta är ju liksom under hela livscykeln i princip, för att det är ju både när man är ung och när man får sin mens och saker som ändras då. Och sen är det ju då kanske om man tränar, vad som händer med kroppen under menscykeln, som ju är hormonerna som styr. Och sen är det när vi kommer till klimakteriet. Men jag har också väldigt mycket äldre kvinnor som upplever att de hoppar i sina hormoner, och som kan liksom koppla det till hur det var när de gick in i sin menopaus, när liksom mensen var på väg bort. Så helt plötsligt i 75-80 års åldern så händer det saker som gör att de får en massa svettningar och så. Så att jag pratar ju mest då med kvinnor, som jag sa innan. Vi pratar hormoner hela livscykeln i princip.
Precis. Och det där är rätt så intressant, därför att vi har haft de här diskussionerna också när det är kvinnor som har gått igenom klimakteriet och tycker sig vara förbi. Och sen då kommer det helt plötsligt, fasen, jag har fått de här jävla vallningarna igen och sover dåligt eller så. Och nästan alltid när man ställer en 5-6 frågor så kan man koppla det till kosten eller sömnen eller träningen. Eller stress också i och för sig. Men alltså
mindre fysisk aktivitet är ju det som jag ofta hittar där. Att, men du måste ju liksom röra lite mer på dig. Ja. Du måste se till att hela systemet jobbar.
Precis. Och sen också när du kommer in i en fas där du kanske då äter lite sämre eller sover mindre eller sämre, så kan du liksom rubba systemet definitivt. Och det är liksom skillnaden återigen att komma tillbaka till de här livsstilsfaktorerna. För att tittar vi då på livsstilen kontra menopaus eller andropaus som det heter för män, så är det ät bra mat. Mm. Hålla borta från skit. Mm. Hålla borta från vetemjöl. Hålla borta från socker. Hålla borta från skräp. Ät inte för mycket. Ät bra riktig mat. Mm. Alltså, det är inte mycket svårare än så att inte äta för mycket. Och sen vet vi liksom att det här med att hålla en hälsosam vikt har en inverkan på båda könen. Vi vet hur viktig den fysiska aktiviteten är. Och då pratar vi inte liksom ut och promenera bara, utan vi pratar om att faktiskt ta ut sig, både konditionsmässigt och styrkemässigt. Så att vi håller starka muskler, för att idag vet vi hur stor påverkan musklerna har på hjärnan. Och vi vet hur stor påverkan musklerna har på hormonproduktion. Vilket då är en direkt skyddsmekanism för att hålla det hormonella systemet igång. Att stimulera muskelmassan, att inte tappa muskelmassan. Och då funkar det inte med att bara spela golf eller bara ta promenader. Jag måste faktiskt trötta ut musklerna med både styrkemässigt och konditionsmässigt. Och sen då det här med stress och sömn såklart. Att man liksom har en sund inställning på det. Men om du tittar på utifrån dina, eftersom du oftast pratar med kvinnor, vad är dina erfarenhet, hur tydligt ser du det här med kopplingen mellan de som har en hälsosammare livsstil och som tar till sig den här kunskapen eller redan gör det utan att tänka på det så, kontra de som inte gör det, hur tydligt är det du ser detta?
Ja, men det är ju, för mig är det ju tydligt, för att det handlar om när man börjar prata om saker. Och de då kommer in på just det här, mycket är ju det här med temperaturreglering och även humörssvängningar och så. Att det har hänt någonting. Man kanske var ganska fysiskt aktiv fram till att man slutar jobba och sen helt plötsligt så liksom drar man ner på väldigt mycket. Sitter mer, är inte lika fysiskt aktiv. Eller att det händer någonting som gör att man drar ner på aktiviteten. Och det är ju då de äldre och sen så de yngre kvinnorna, så är det ju många gånger att man tappar sina rutiner. Just det här när vi pratar sömn och kost och så, att man ger sig inte själv tid att ha de här rutinerna som är så viktiga för hela kroppen. Och ofta så kopplar vi ju inte ihop de här hormonella svängningarna med livsstilen, utan det tänker vi ju bara att nej, men jag måste ha några piller eller det måste liksom finnas någonting som gör att jag liksom håller mig på rätt sida när det gäller hormonerna. Men det finns ju jättemycket vi kan göra själva och det är ju det som är så viktigt.
Och där är det ju många gånger man får den här frågan. Det är ju, alltså, jag känner det här med, oavsett om det är män eller kvinnor, det här med då effekten av att man går igenom någon form av klimakteriebesvär. Och så här, vilka kosttillskott rekommenderar du? Mm. Och då brukar jag alltid säga så här, ja, men det är inte kanske den mest relevanta frågan. Så här, hur tränar du? Mm. Hur äter du? Hur sover du? Hur hanterar du stress? Alltså, hur ser din livsstil ut? För du kan ta de bästa kosttillskotten i världen och visst kan du få effekt. Mm. Men du kommer få mycket bättre effekt av att först rätta till livsstilen. Och sen kan man toppa det med vissa kosttillskott för att få en ytterligare effekt. Men effekten är ganska marginell om du inte förbättrar livsstilen först. Men framförallt då vi vet det här med, ja, men pigg och god och glad i huvudet, fysiskt aktiv, sköta sömnen, stoppa in rätt saker i munnen. Liksom. Det är där det sitter. Sen kan kosttillskotten vara liksom det här som ger den här goda effekten på slutet. Men effekten är inte så stor som du får av allt andra.
Och det, alltså det som jag ofta upplever också, det är det här man diskuterar. Men vad är det för typ av träning? Ja, men styrketräning, alltså för det, och i synnerhet kvinnor då, är ju ofta att man tänker inte att man behöver ha muskelmassa. Man tänker ju på att man ska träna sin cirkulation i musklerna och att de ska må bra. Så man tänker inte att det är viktigt att du faktiskt har en muskelmassa som liksom funkar bra för din kropp och som är liksom, ja, starka, goa, kraftfulla muskler.
Och där är ju en ganska en viktig faktor som jag tycker att ni som lyssnar ska tänka på. Ibland så tänker vi så här att, ja, men en person som inte är fet måste ju vara ganska hälsosam. Men så behöver det inte alls vara. Ibland kan jag se personer som, det är rätt så intressant, och nu har det inte exakt med det hormonella systemet att göra. Men oavsett om det är en man eller kvinna, men en överviktig person som tränar ganska bra kommer ha en längre, alltså genomsnitt, en längre livslängd och en högre livskvalitet än en normalviktig person som inte tränar. Mm. Så att, visst, övervikt är inte bra, men om du har en person som sagt var som tränar hårt eller tränar, pressar sig, men som fortfarande är överviktig på grund av att felaktig kost bevisligen, kommer alltså kunna ha en friskare, längre liv än en smal person som inte tränar. Så stor betydelse har träning. Då kan man ju tänka sig, men hur ser då livslängden och livskvaliteten ut för en person som är normalviktig och tränar? Ja, den är ju ännu bättre. Så det där är jävligt spännande. Och tittar man på de här faktorerna så är det just det här med att många tror, och framförallt om vi pratar om kvinnor som då kommer upp i åren. Ja, men jag är ju inte överviktig, så att, ja, men du vet, jag behöver inte tänka så mycket på träningen. Men jag träffar på så många kvinnor, framförallt om vi pratar 55-60 plus, som har en med kläderna på en normal kropp. Det vill säga inte överviktig. Men när du ser dem i en bikini eller baddräkt eller träningskläder, så ser man att det är skelett och skinn och underhusfett. Men det är ingen muskelmassa. Och tappar du muskelmassan, så vet vi att skelettet blir skörare. Det hormonella systemet fungerar sämre. Immunförsvaret är sämre. Livskvaliteten blir sämre. Alltså vi kan rabbla upp en massa saker på det här. Så att bara för att jag inte är fet eller överviktig, innebär det inte att jag är hälsosam. Och framförallt när vi kommer in på det hormonella systemet, och som du pratar om, Carina, det här med kvinnor som säger, men jag behöver nog inte så mycket styrketräning, för jag är inte överviktig, så det är inte så viktigt för mig. Men det är så galet viktigt, det är precis tvärtom vad de flesta tror och har en uppfattning om faktiskt.
Jag läser just nu en bok som Charlotte Kalla har skrivit, där det är, om vi nu tänker i ett annat perspektiv också, det här med att prata om de här upplevelserna i kroppen, där man då inom elitidrotten har haft, alltså det man har pratat om ganska mycket, det är det här att man kanske tränar bort sin mens, vilket ju då är en del i det hormonella systemet, och vilket ofta har berott på att man då får i sig en felaktig kost och så tränar man för mycket och så hänger inte systemet med. Mm. Det intressanta här är liksom det här att vi pratar ganska mycket om klimakteriet, men vi pratar, eller pratar kanske jättemycket om klimakteriet till och med, men det hormonella systemet finns ju med oss hela livet. Och jag tyckte det var jätteintressant att läsa om hur hon beskrev att man pratade ju överhuvudtaget, man pratade inte om mens, man pratade inte om den hormonella cykeln som vi alla har, både män och kvinnor, att det liksom, det rullar ju liksom i ett system. Och när vi då bryter det här mönstret och kroppen inte får lov att ha sitt riktiga normala system, hur mycket saker som händer i kroppen då.
Och framförallt då, för tänker jag på kvinnor som elitidrottare och som kommer ner på en väldigt låg underhudsfettmassa, där helt plötsligt menstruationscykeln alltså blir rubbad och de inte längre får en mens. Nej. Men som du säger då, att hur många är det som pratar om det eller får hjälp med, ja, men hur ska jag hantera detta och vad är det som händer?
Ja, nej, alltså det pratar vi inte om. Och pratar vi om någonting, så pratar vi om det som finns quick fix på. Mm. Som inte är så krångligt. Och medan många kvinnor då senare i livet som då känner att men jag kanske ska äta östrogen. Eller så. Mm. Ja, det finns kanske de som ska göra det. Men de allra flesta skulle säkert kunna bli väldigt hjälpta av att tänka det hormonella systemet. Och hur kan jag hjälpa det?
Precis. Och här kommer vi också in då på det här manliga motsvarigheten som jag vill belysa ofta också, eftersom det är det jag har jobbat med sista året en hel del, med män som går igenom den här andropausen och blir av med, alltså testosteronnivån sjunker och orkeslös, går upp i vikt, sämre sömn, ingen sexlust, tappar muskelmassa, trött och seg och orkeslös och oinspirerad helt enkelt. Och det där är ingenting som händer drastiskt, utan det där är liksom en sakta men säkert slutande plan. Och det är precis samma sak som gäller. Det här med stressen, alltså kronisk stress, hur det påverkar. Hur sömnen, brist på sömn påverkar. Hur brist på fysisk aktivitet och framförallt styrketräning för att behålla muskelmassan, hur det påverkar. Och hur kosten i sin tur påverkar också. Och det är liksom, det är som ingen skillnad för män och kvinnor där egentligen, hur vi ska tänka i livsstilen. Både män och kvinnor har ett behov av att i äldre dag underhålla den högintensiva träningsmetodiken. Både män och kvinnor har behovet av att äta riktig mat. Sen kan vi ha individuella skillnader, men inte lika mycket manlig och kvinnlig skillnad faktiskt. Utan det kan det vara lite, gå in på det individuella. Men helheten är detsamma, som jag sa inledningsvis. Och sen det sömn och mindset och stress och allt det där. Det är samma, faktiskt.
Mm.
Sen även om vi ska stimulera olika hormoner, och i viss del samma hormoner. För även, man pratar ibland om testosteronet, det manliga könshormonet. Ja, men kvinnor har också testosteron. Skillnaden är dock att kvinnor har mycket mindre. Men tar vi testosteronet i förhållande till andra hormoner så har ju kvinnor högre koncentration av testosteron i förhållande till de andra. Så att det är ju den hormonella balansen vi ska åt. Och där kommer vi in på hur viktigt det är med träningen och kosten och alla de här bitarna.
Ja, att vi kvinnor behöver ju tänka att vi ska bibehålla vårt testosteron. Och det är ju mycket musklerna som är med och, liksom och påverkar detta. Både att alltså när vi tappar testosteron så tappar vi muskler. När vi bygger muskler så hjälper vi testosteron. Så att det är liksom en win-win på det där. Så att där är det superviktigt att tänka muskler.
Och där skulle jag vilja råda er, både män och kvinnor, att när ni gör en hälsokontroll, att be att få era hormonella spektra kollad. Och när det gäller testosteron så är det att testa både total testosteron och fria testosteron. Värdena. Och sen östrogensnivå och andra hormoner också för den delen. Men man måste ofta säga till, jag vill ha både fri och total testosteron för att jag ska kunna se hur mättat är mitt system. Vad finns det tillgängligt och hur mycket använder jag? Så att i det här aspektet så vet vi att den absolut viktigaste faktorn för den hormonella balansen, det är kosten och träning. Och som sagt, inte skogspromenaden, utan liksom belasta muskelsystemet, styrketräning, men också den högintensiva konditionsträningen, det vill säga den konditionsträning som blir riktigt, riktigt trött på. Trappintervaller, cykelintervaller, backintervaller, eller vad jag nu vill göra för någonting, men köra liksom intervallbaserat med hög puls och så vila, hög puls och så vila, och det kan man göra på många olika sätt. Det finns protokoll att följa som är mer effektiva än andra, men det hinner vi inte gå in på idag. Men att göra det har en jättebetydelse. Sen självklart, går vi sen in på det här med kosttillskott, kan jag använda kosttillskott för att få effekt? Absolut. Men gör allt andra först. Och sen lägg till kosttillskotten. Och som vi brukar säga, det finns en anledning varför det heter kosttillskott. Det är tillskott till basen, som är kosten. Men omega-3 är jätteviktig för både män och kvinnor. Sen vissa isoflavoner, alltså växtbaserade östrogener som kan lindra effekten av vallningar till exempel, kan man använda sig av. Vi vet att B-vitamin och i brett spektra och magnesium har jättebra effekt när det gäller både humörsvängningar och det här med mental irritation helt enkelt. Vi vet att D-vitamin, probiotika, ashwagandha är saker som har en effekt, inte minst för kvinnor. Och pratar vi sen män så skulle jag vilja lägga till det här med zink, förutom då D-vitamin och omega-3. Men även ashwagandha för männen.
Och, du får bromsa lite där så får du förklara vad ashwagandha är för någonting.
Okej. Det är en adaptogen, en ört som kan bidra till både minskad stress och förbättrad energinivå och förbättrad sömn. Så det är liksom en, kan man säga, en gammal känd örtmedicin. Och då finns det andra som heter Tonkat Ali. Där finns en annan rackare som heter Tribulus terrestris, som också är örter. Men de två är framförallt för det manliga hormona systemet. Sen skulle jag också vilja slå ett slag för kreatin. För det här med när du tränar mycket så är det kanske det mest bevisade kosttillskottet för att behålla eller öka muskelmassan. Och så proteinintaget. Protein, protein, protein. Där blir jag tjatig för att jag ser att allt fler studier pekar på att ju äldre vi blir, ju viktigare är det att upprätthålla proteinintaget. Och många äldre äter snarare tvärtom, att de minskar på proteinintaget när de blir äldre. Och en av anledningarna varför vi ser att vi får minskade nivåer av muskelmassa helt enkelt. Så att underhålla det är superviktigt. Kollagen, också en annan sån sak som kan vara viktig för både män och kvinnor faktiskt. Men det är liksom basen skulle jag vilja säga. Och framförallt det här då med se till att du har ditt omega-3-intag intakt. Det är liksom jätteviktigt. Och basen är fortfarande kosten, kosten och kosten. Eller hur?
Absolut.
Vad använder du eller vad har du sett dig märka när det gäller tillskott kontra det hormonella systemet? Är det någonting som du brukar trycka på?
Jag brukar prata lite mage där också. Just det här att hur är det med din mage? För att om inte tarmen mår bra så är det ju också svårt att ta upp de här sakerna som är bra. Så jag brukar börja där och sen så är det ju då fisken, omega-3 som liksom är det som man jobbar vidare på. Och sen så på D-vitamin, mycket D-vitamin för musklerna och smärta för att kunna bryta mönster och sen kunna komma vidare med sin träning.
Och där är det rätt så intressant att D-vitaminet är ju egentligen inte ett vitamin, det är ju ett hormon egentligen. Så att det är inte konstigt att det påverkar det hormonella systemet.
Nej.
Så att det är ganska logiskt. Jag ser vi får en fråga, vad kan man få reda på det? Frågan kom 8:48. Då måste vi nog prata det här med de här kosttillskotten och allt annat. Och vi kan prata mer om det i ett annat avsnitt, men jag kan också kommentera närmare på länkar till vad de här olika sakerna gör. Ja. Och manligt kontra kvinnligt och det här. Så att det kan vi ta och gräva djupare i. Är det någonting annat som du skulle vilja betona, Carina?
Nej, alltså våga prata, våga tänka att det faktiskt är någonting man kan göra någonting åt. Att man inte liksom på något sätt bara gillar läget och sjunker djupare. Utan att när man känner att det börjar hända saker i kroppen som man inte riktigt känner igen eller sådär. Så att man tar tag i det så att man inte låter det bara gå. Utan det finns ju saker du kan göra. De flesta av oss kan göra någonting bättre för oss.
Och den viktigaste faktorn där jag skulle betona, vi pratar om det nästan varje gång, men det är att åldern är ingen faktor i det här sammanhanget, utan oavsett hur gammal du är så kan du ändra på saker och ting. Många tror ju att klimakteriet är normalt, det är liksom, och så kommer livskvaliteten att gå så här, mindre ork, sämre fysisk kapacitet och så ska det gå ner och så här. Nej, absolut inte. Det är massor med exempel på vad som händer. Jag läste senast nu på morgonen en man, en 73-årig man, som kom och tittade på sitt barnbarn som tävlade i sin farfars fotspår då, och tävlade i rodd, och i det här fallet med sina roddmaskiner. Och farfaren då, 73 år gammal, blev inbjuden till att testa den här roddmaskinen, för han hade aldrig rott i roddmaskinen utan bara rott i en vanlig båt. Och de var ganska imponerade över hans resultat. Så han började träna i roddmaskin. Och nu är han 93. Och har vunnit VM 3 gånger. Och när de är helt förbluffade över hans fysiska kapacitet. Och när de då gör syreupptagningsmätningar och en massa andra markörer, så visar sig att han har en fysik och en konditionsnivå som en bra tränad 35-åring. Mm. Och är 93 bast och liksom piskar skiten av dem som är 20-30 år yngre än honom. Och de har då nu börjat liksom tittat på hans värde och så, vad är det som händer? Kan vi få de här förändringarna i så hög ålder? Och då visar det sig, jajamensan, kroppen svarar oavsett ålder. Så att du kan komma in i det här, men det handlar om att bestämma sig och sen och så komma ur sin komfortzon. Sluta vara så jädra bekväm att allting ska vara så lätt och ingenting ska vara jobbigt. Och sen helt plötsligt så börjar det hända saker.
Det är ju så. Och det, som du säger, vi återkommer ju till detta hela tiden. Att våga bråka med dig själv. Våga göra saker för din kropp. Och du har igen det länge.
Ja, precis. Då har vi kört på 5 minuter längre än vi brukar, Carina.
Oj då.
Det var inte svårt.
Det var inte alls svårt.
Vi fortsätter nästa vecka helt enkelt.
Ja, men det gör vi.
Och så får ni alla ha en bra vecka och lycka till med dina skidåkartävlingar och så, Carina. Du får berätta mer om det nästa gång.
Ja, men jag gör det.
Ja,
underbart. Då sitter jag här igen nämligen, för då har det varit skidor igen. Det är bra.
Underbart. Ha en bra vecka, Lipa.
Hej då.
Hej då.
Hej.